Orientering. Hur många har orienterat i text, till exempel skolan? Hur många tyckte det var kul? Ja, ändå kanske 50-50. Det var mer än vad det var i min klass när vi körde. Jag hörde till en av de få, tror jag, som tyckte att orientering, det är rätt så kul. Det är ju som en form av skattjakt på ett sätt. Man ska hitta de här kontrollpunkterna. Det visar ju sig i orientering att det inte bara handlar om att kunna springa snabbt eller ha kondition. Utan det krävs ju också förmåga att kunna navigera, till exempel genom en skog med karta och kompass då, för att hitta de här rätta kontrollpunkterna man ska stämpla. Och det är ju inte alltid så lätt att navigera med karta och kompass utan en GPS som de flesta av oss har idag, eller hur? Det är lite av en konst man kan behöva lära sig om man vill bli bra på orientering. För att hitta de här kontrollpunkterna och välja en bra väg dit. I Bibeln så beskrivs trons liv ofta i termer av att man är på väg. Man är inte framme, utan det handlar om rörelse. Och trons liv beskrivs till exempel som ett lopp vid några tillfällen. Så här skriver Paulus i Filipperbrevet 3, vers 12 och framåt. Då säger han, tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Trons liv kan beskrivas som ett lopp som vi löper för att vinna segerkransen, som det står på ett annat ställe. Personligen så upplever jag inte detta lopp som att det pågår på en avgränsad löpbana utan hinder, med tydliga streck som pekar ut exakt vilken väg jag ska löpa. Är det någon som gör det? För även om det är Jesus som jag vill följa, så upplever jag livet, kanske lite olika grad, som en rätt så snårig skog emellanåt, som jag behöver navigera igenom. För vad innebär det egentligen för mig att följa Jesus? Hur ser det ut konkret i den värld och den tid som jag lever i? För vi följer inte Jesus fysiskt på det sätt som de första lärjungarna gjorde när Jesus själv vandrade här på jorden, eller hur? Och jag vill idag försöka, utifrån att använda mig av orientering som en bild, försöka säga någonting om trons lopp och konsten då att lära sig att navigera väl. För även om livet kan vara snårig emellanåt och ibland lite desorienterande, är det ett ord? Ja, ni förstår vad jag menar. Precis som min orientering så tänker jag att vi ändå har fått en del redskap som kan hjälpa oss att navigera genom det här livet som vi har fått att leva. Så det tänkte jag försöka säga någonting om idag. Så det första jag vill säga någonting om, det är kartan. I orientering så är ju kartan avgörande. Kartan ger oss en bild av den plats som loppet utförs på. Den hjälper oss att se vart vi är och att förstå hur vi ska komma dit vi vill. Kartförståelse är viktig i orientering. Att lära sig att tolka kartor för att kunna planera rutten. Och på liknande sätt kanske man skulle kunna säga att Bibeln med dess berättelse är en form av karta som vi har fått för att använda att navigera genom livets lopp. När man orienterar så är ju första steget att förstå vart man är, för att sedan lista ut vart man ska också. På liknande sätt så tänker jag att vi förstår vår plats i tillvaron och vårt syfte utifrån Bibelns berättelse. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men berättelser, det är ju någonting som definierar oss människor. Vi berättar inte bara berättelser, vi tycker inte bara om att läsa berättelser. utan vi använder även berättelser och narrativ för att liksom göra våra liv förståeliga. Vi kopplar samman händelser som kan verka lite slumpartade, så kopplar vi dem samman i sekvenser som tillsammans gör att vi kan utröna en form av mening och syfte, en form av berättelse. Vi använder narrativ för att orientera oss, vare sig vi kanske är fullt medvetna om det eller inte. Vi förstår våra liv utifrån berättelser. Vi sätter upp narrativ som gör vår värld mer förståelig. Men jag tänker att det betyder ju inte att dessa berättelser eller narrativ alltid säger det som är sant. Varken om våra liv eller vår värld. Och idag så matas vi ju ständigt på olika sätt, till exempel genom media, med budskap som också vill tala om för oss vad som till exempel är målet med livet, vad som är meningen eller vad som är orsaken till att saker och ting ser ut som de gör. Varför det går åt skogen. Nästa gång du tittar på en tv-serie eller kanske lyssnar på någon politiker som gör en programförklaring, så kan du ju fråga dig: vilken berättelse eller vilken bild av världen är det egentligen som målas upp? Vad är problemet och vad är ett gott och lyckat liv? Vi lever med berättelser i vår tillvaro. Och man kan säga att Bibeln målar också upp en berättelse som ger förklaringar av den tillvaro som vi lever i. Och som troende så uppmanas vi att placera in våra liv i den berättelsen. Att förstå våra liv och läsa våra liv i ljuset av den berättelsen. Eller att orientera oss på kartan som Guds ord målar upp. Som säger något om den värld vi lever i, samt vart vi är och vart vi ska. Så hur ser Bibelns karta ut i frågan? Vad är det för berättelse? Det finns ju olika saker man kan säga här. Jag tänker oftast att i grova drag så kan Bibelns stora berättelse förklaras utifrån Guds mission, som är som en röd tråd som följer igenom. Gud verkar ha en plan för den här världen som han har skapat. Och han skriver en berättelse genom historien med ett slut i åtanke. Guds mission kanske man kan säga kortfattat handlar om Guds projekt att ställa saker och ting till rätt. Att ta itu med synden och dess konsekvenser. Det som Bibeln ger bland annat som förklaring till varför tillvaron är fylld av problem. Varför vi upplever en brustenhet på olika sätt. Och målet med Guds projekt, eller slutet på berättelsen, verkar vara en allomfattande frid och helhet. Det slutar med uppståndelse och helande av tillvaron, eller nyskapande av världen. Och den avgörande händelsen i den berättelse som Bibeln målar upp, det är ju när Jesus kliver in på scenen. Att Gud själv blir människa och delar våra villkor. Och i sitt projekt att upprätta frid och helhet så tar Jesus på sig synden och dess konsekvenser. Och dör för att bryta liksom synden och dödens maktgrepp över världen. När Jesus sedan uppstår från de döda så förändrar det berättelsens struktur eller tidslinje. Framtiden, alltså uppståndelsen, har med berättelsens slut att göra. Framtiden kliver in i nuet i och med Jesu uppståndelse. Jag läser en fantasybok just nu som har ett element av att en person, en karaktär särskilt, reser i tiden emellanåt. Så det händer ibland att mitt i den pågående berättelse så kommer den här karaktären in från framtiden och säger någonting då som påverkar hur personerna agerar och gensvarar på det. Det är inte riktigt samma sak, men på ett sätt så är det som att Jesus kommer från framtiden in i nuet och tar med sig element som hör framtiden till. Vilket på något sätt förändrar tillvaron vi lever i redan nu. Bibeln beskriver det som att vi som lever efter Jesu uppståndelse, alltså vi som lever idag då, att vi lever i två tidsåldrar, kallar Bibeln det. Vi lever ju fortfarande i en tid där mänskligheten och skapelsen på olika sätt lider och suckar djupt. Men vi lever ju också i en tid där Jesus har öppnat en väg för oss att redan nu liksom få smak på den där framtiden som finns, som kommer med dess frid och helhet och upprättelse. Man kanske kan säga att vår plats på kartan är att vi lever då en form av skärningspunkt mellan en verklighet då, där Gud redan nu helar det brustna och den verklighet där tillvaron fortfarande på olika sätt är trasig och bryts ner. Och vi lever i väntan på den framtid som Jesus på ett sätt förde in i nuet men som ska blomma ut till fullo. Det som Bibeln menar ska ske när Jesus kommer tillbaka. Så i grova drag så är det där vi finns på kartan, tänker jag. Med inbjudan då och med uppdraget att aktivt vänta genom att även delta i Guds projekt. Att försona och upprätta det trasiga. Att mer av Guds rike ska få växa fram redan här och nu. Vi hittar vår plats och vårt syfte i världen när vi läser våra liv som ett deltagande i Guds stora berättelse och mission. Vi hittar vart vi är på kartan och vart vi är på väg. Och uppmaningen är att läsa våra liv på den karta som Bibeln målar upp. Du kan ju fundera en stund, liksom, i vilket narrativ lever du? Om du skulle berätta ditt liv, återge ditt liv. Hur berättar du det då? Det kan man fundera på. Vad tar man upp? Vilka händelser har varit avgörande? Jag skulle vilja hävda att Bibeln ändå är en av våra främsta, kanske den främsta kartan som kan hjälpa oss att navigera genom livet och genom trons lopp. Men när jag funderar på det här så skulle jag nog också kanske säga att Bibeln inte nödvändigtvis är en detaljerad karta hela tiden. Orienteringskartor är ju kartor som inte visar allt, som ni ser på bilden där, ni som kan se den. Och precis som kartor så kan ju Bibeln emellanåt vara lite svårtolkad. Man behöver träna sig lite i kartförståelse för att förstå den bättre. I somras så spenderade jag 2 dagar på en ö i Östergötlands skärgård. Och när jag och min kompis kom dit så fick vi en karta över ön med några vägar utmålade som till exempel visade vart man kunde hitta en lämplig badplats. Så när jag och min kompis gick för att utforska ön då, så upptäckte vi relativt snabbt att det fanns fler vägar i verkligheten än på kartan. Är det någon som varit med om det? Ja. Nickar igenkännande. Det är rätt så svårt att navigera med kartan då. Vilken väg är man på egentligen? Och jag och min kompis, vi behövde ta fram telefonerna och använda GPSen för att lista ut vart på ön vi egentligen hade hamnat. Jag tänker att Bibeln målar upp grundberättelsen och ger riktlinjer. Man kanske kan säga som att det är karta över ön. Men vi lever ju i en dag, ja, en tid. En värld som ser väldigt annorlunda ut än Bibelns tid och värld. Eller hur? Och jag tänker att det innebär att vi inte nödvändigtvis hittar tydliga svar i Bibeln på hur vi ska navigera, till exempel i en tid som präglas av ny teknik som en smartphone eller vad som kommer nu med AI. Hur följer vi Jesus i en värld och en tid med denna teknik? Det är klart att Bibeln ger riktlinjer, men det är inte alltid helt lätt att bara navigera med den. Men det andra jag vill nämna och resonera kring utifrån bilden av orientering, det är kompassen. I orientering har man ju inte bara en karta, man har ju även en kompass till hjälp, eller hur? För att bli bättre på orientering så behöver man lära sig hur man använder en kompass. För att till exempel ta ut riktningar och följa dem. Att kombinera liksom kart- och kompassnavigering avgörande. Och det här kan man ju applicera på olika sätt på tronslopp kanske. Men jag funderar om ni någon gång hört uttrycket lita på din inre kompass. Har ni hört den? Ja, kanske olika. Jag vet inte hur ni reagerar på det uttrycket. Delvis så skulle jag hålla med. Alltså att vi genom att lyssna till vår inre kan få en hel del vägledning. För våra viljor och våra känslor och det vårt inre är ju också gudagivna redskap och förmågor som säger oss saker som kan vara till hjälp att navigera i livet. Även i vår efterföljelse till Jesus. Och vissa av oss skulle kanske behöva lära oss mer faktiskt lyssna till de inre signalerna. Men jag tänker att vi även behöver vara lite på vår vakt utifrån sådana uttryck. För vi behöver vara medvetna om att våra längtor, vi har ju sällan en längtan, att våra längtor, de kan ju även bli manipulerade. Eller de blir manipulerade på olika sätt. Och en kompass som fungerar korrekt, den pekar ju alltid mot norr. En kompass behöver då kalibreras mot norr för att fungera korrekt. Pekar den inte mot norr så hamnar man fel. Eller det blir svårare att navigera. Så låt oss säga att norr i den här prediken är Jesus. Jesus, tänker jag, är främsta nyckeln för att kunna läsa och tyda kartan väl. För att förstå Bibeln och vad den vill säga. Och en väl fungerande inre kompass då skulle ju då peka i riktning mot Jesus som kallar oss att följa honom. Alltså att vår djupaste längtan, tydligaste längtan, kanske pekar åt det hållet, åt Jesus. Men vår inre kompass är ju inte automatiskt helt säker. För det finns saker i vår värld, den plats som vi lever i och rör oss. Som vill justera vår kompass åt andra håll. Som vill dra i våra längtor. Till exempel så är ju sociala medier konstruerade. Eller till och med riggade för att hacka vår hjärna. Och komma åt våra hjärtan och våra längtor och begär. Så att vi till exempel ska konsumera mera. Som mycket av marknadsekonomin är uppbyggd på. De som sysslar med marknadsföring, de har ju sen länge fattat att vi människor och de val vi gör styrs ju främst av våra känslor, våra begär, våra längtor, inte nödvändigtvis av logik. De styr liksom våra liv ofta på sätt som kanske är omedvetet. Men låt oss då säga att våra hjärtan eller vår längtan, det vi älskar, är en form av kompass i livet som drar våran riktning. Då tänker jag att vi regelbundet behöver låta den helige ande justera vår kompass mot Kristus. Att kalibrera den mot norr för att vi ska kunna navigera bättre i livet. Jag lånar en del av resonemanget från James K. A. Smith som jag har citerat förut, en teolog och filosof. Men han menar då att aktivt praktisera tillbedjan, då inte bara liksom lovsång men att tillbe Gud. Det kan man säga är att ge utrymme för anden att kalibrera den här kompassen. Att dra i våra hjärtan, våra längtor och vår begär. Det gör någonting när vi samlas och lovsjunger tillsammans till exempel. Det är med och justerar vår kompass. Vår längtan och vår kärlek kan man säga formas av våra praktiker. Alltså det vi gör regelbundet. En del av våra vanor. Och om vi vill vara människor som följer Jesus genom livet, då behöver vi regelbundet återvända till vissa praktiker för att kalibrera vårt hjärta eller vår kompass, vår längtan, våra begär åt det hållet. Jag tror att det främsta medlet anden använder för att dra vår hjärta mot Jesus är de här regelbundna vanorna. Och det har ju betydelse, tänker jag, för det finns ju mycket i vår värld som försöker justera vår kompass åt andra håll. Så praktiker eller regelbundna handlingar, det är inte något som bara vi gör, utan de gör också någonting med oss. De formar vår kärlek och längtan och justerar den riktning vi kanske rör oss i livet. så fundera, vad har du för praktiker i ditt liv? Ständigt återkommande när man börjar dra upp en ny vardag eller hur, efter en semester till exempel. Vad har du för regelbundna vanor som formar din längtan, som riktar din kompass till Jesus? Det sista jag vill säga någonting om, det är terrängen. I orientering så använder man ju sig av karta och kompass för att navigera och urskilja vilken väg man ska ta. Men en tredje förmåga är ju också rätt så viktig, nämligen terrängförståelse. Förmågan att känna igen terrängens egenskaper och jämföra det med kartan för att liksom se vart man är någonstans. Och vart en kontrollpunkt kanske kan finnas gömd. När vi rör oss genom livet så kommer det oundvikligen att förändras över tid. Livet skiftar likt en terräng gör när man orienterar. Det är ju till exempel rätt så stor skillnad, eller hur? Mellan att vara barn, eller att vara medelålders, eller att vara på ålderns höst, eller hur? Den terrängen ser rätt så olika ut. Och den värld som ni lite äldre växte upp i, den är ju rätt så annorlunda, eller var ju kanske rätt så annorlunda gentemot den värld som våra barn växer upp i idag. Saker har hänt över tid. Terrängen har ändrats med tiden. Och under livet så händer det ju saker också som kan påverka vår terräng. Vi drabbas av sjukdom. Det kommer en pandemi. Oroligheter pågår i världen. Sånt skiftar terrängen. Men också saker som att vi kanske välsignas med nya människor i våra liv. En livspartner, ett barn. Eller emellanåt att vi också förlorar människor som har stått oss nära. Som har varit del av vår värld. Terrängen ändras över tid. Ett av mina absolut favoritord i Bibeln, det finner man i Predikarens tredje kapitel. Jag tänkte läsa några verser där. Från vers 1 och framåt. Där står det, allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse, en tid för död. En tid att plantera, en tid att rycka upp. En tid att dräpa, en tid att läka. En tid att riva ner, en tid att bygga upp. En tid att gråta, en tid att le. En tid att sörja och en tid att dansa. En tid att kasta stenar, en tid att samla stenar. En tid att ta i famn och en tid att avstå från famntag. En tid att skaffa och en tid att mista. En tid att spara och en tid att kasta. En tid att riva sönder och en tid att sy ihop. En tid att tiga, en tid att tala. En tid att älska och en tid att hata. En tid för krig och en tid för fred. Allt har sin tid. En anledning till varför jag älskar de här verserna är att de här fyra orden erbjuder en enorm vila, tycker jag, och en tillit. Precis som året, årsskifter växlar, eller våra liv växlar, så gör ju det liksom. De olika säsongerna vi går igenom livet, de växlar. Allt man önskar, allt man vill och längtar efter ryms sällan i den säsong och den vardag man lever i nu. Men det kan komma en tid för de här drömmarna längre fram. För allt har sin tid. Och även det man kämpar med i sin nuvarande vardag, det som är svårt och jobbigt och tungt, det har också sin tid. Det finns ett slutdatum för det som är svårt. Antingen genom att livet här i tiden skiftar säsong igen, eller att Gud oundvikligen sätter punkt för mörket vid tidens slut. Allt har sin tid. Jag tänker att det är en hjälp att navigera i livet, att urskilja vilken väg man ska ta för att följa Jesus idag. Alltså till exempel vilka val man ska fatta, vad man ska prioritera, hur man ska leva sitt liv idag. En hjälp i det är att söka, förstå och lära sig att orientera också utifrån den säsong man befinner sig i just nu i livet. Hur terrängen ser ut just nu. Vad gör Gud och vad vill Gud göra i ditt liv den här säsongen? Jag räknar ju till exempel den tid då jag gick igenom en utmattning som en form av säsong i livet. Som var sjukt frustrerande, för det kändes som att man blev satt på avbytarbänken i fotboll. Jag fick inte vara med och spela. Men jag insåg med Guds nåd efter ett tag att men Gud gör någonting här. Fokus är att lära sig att vila. Att lära sig att känna igen sina gränser och att respektera och hedra dem. Att urskilja vad Gud gör i våra liv. Det är någonting som vi kan få lära oss mer av. Så fundera, vilken säsong befinner du dig i? Hur ser terrängen ut just nu? Vad ger det för möjligheter? Och vad sätter det för gränser? Hur hjälper det dig då att navigera närmare Jesus? Vad är det tid för nu? Jag går in för avslutning. Jesus Kristus, han som älskar oss, som har dött för oss och som vill ge oss sann frihet och sant liv i överflöd. Han kallar oss att följa honom. Han kallar oss att följa honom idag. Att leva det liv vi har fått som gåva genom att följa den väg som han vill peka ut är ett gott liv. Ett liv som handlar om mer än oss själva. Det är inte alltid lätt att urskilja hur det livet konkret ser ut i vår vardag. Vad det innebär för oss att följa Jesus idag. Det krävs en viss navigering. Jag tänker att det blir inte alltid helt klockrent och rätt. Och det är okej. Ibland behöver man, eller ofta är det kanske så att man behöver gå åt fel håll en bit. För att inse att man har hamnat lite snett. Och i orientering så är det ju inte bara viktigt att läsa karta, att ta sikte och välja en väg. Utan det är ju också viktigt att regelbundet kontrollera att man är på rätt väg, eller hur? Det viktigaste är inte att vår väg mot Jesus är spikrakt, utan att vi rör oss åt det hållet. Och att vi regelbundet tar ut siktet på nytt. Och är villiga att justera riktningen som vi rör oss i allt eftersom. Och lär vi oss att navigera, att urskilja de här vägarna som Jesus kallar oss att gå på i den tid som vi lever i nu. Så tror jag att vi mycket väl kan få upptäcka gömda skatter liksom längs vägen. Kontrollpunkter som fyller våra liv med djupare mening och gör livet lite mer rikt på riktigt. Låt oss be. Och jag tackar dig Jesus för din kärlek och din nåd. Och tack för att du kallar oss att följa dig idag. Tack för att du vill ge oss sann frihet och sant liv. Du vill ge oss mening och du har uppdrag för oss. Jag ber helige ande att du den här dagen, den här stunden på nytt skulle gripa tag i vår längtan att följa Jesus. Måla upp Jesus på nytt för oss. Låt oss få se hans skönhet och hur värt det är att följa honom. Kom och justera vår kompass så att den får peka ännu lite mer åt Jesus. Och jag ber också helige ande att du skulle lära oss ännu mer att läsa våra liv på den karta som Bibeln vill peka ut. Och hjälp oss också att urskilja den tid som vi lever i och den terräng vi rör oss i idag. Tack för att vi inte utelämnade att navigera på egen hand utan att du också vill hjälpa oss och leda oss. Och att du också har gett oss varandra. för att tillsammans söka vad det innebär att följa dig idag. Kom helige Ande och möt oss resten av den här gudstjänsten och dra oss närmare Jesus. Amen.